Då har vi idag den 20/8/85. Vi har hunnit till lektion nummer 19 och den ska handla om befrielse. För vi gick igår igenom försoningen och ska vi säga det juridiska underlaget för befrielsen av människan från andemakt. Och låt oss mycket kort rekapitulera vad vi då kom fram till. Och det kan vi göra med en enda bibelvers som vi vill, första Korinthierbrevet 15:56. Mycket välkända ord, men har det visat sig för mig genom tiderna ord som ingen begriper. Det är ju mycket vanligt att vi kan versar utan till och begriper inte ett smack. Vi kan ta med 57 versen också, vi behöver inte vara snåla. Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Ofta när vi läser det här så blir vi så glada över segern genom vår Herre Jesus Kristus att vi bryr oss inte så mycket om att fråga efter hur syndens makt kan komma av lagen. Men det läste vi om igår. Att lagen, vi såg det här med människans förhållande till antingen till Gud eller till ondskans andemakter som en äktenskapsfråga. När människan är otrogen i äktenskapet med Gud så förskjuter Gud sin hustru till hennes älskare. Det är därför som tro är så viktigt. Och tro är inte att ha en övertygelse eller en åskådning i första hand. Utan tro är att ha en trohet i äktenskapet med Gud. Och det som nu hindrar människan från att komma tillbaka. Änglarna med det ljungande svärdet. Förlåten. Täckelset som är lagt över bibelordet. Det finns en massa bilder i skriften av det här som hindrar människan att bara knalla tillbaka. Den förskjutna hustrun kan inte komma hem hur som helst utan att göra upp med sin älskare först. Det som hindrar är lagen. Lagen binder människan vid den synd hon söker. Vi läste i Romarbrevet 1 att Gud prisger människan åt den synd som hon medvetet väljer i sitt liv. Vi stryker under ordet medvetet. Fastän vi hade lärt känna Gud, prisade och tackade vi honom dock icke som Gud. Och fastän vi vet att man inte ska göra så, så uppmuntrar de ändå andra att göra så, som första kapitlet slutar ungefär. Och lagen var också given för att människan skulle upptäcka vem det var hon hade tagit till älskare. Lagen uppväcker synden i människan. Ju mer du gör en människa medveten om vad som är rätt och fel, desto mer moralistisk blir hon. Hon kommer att bli fördömande antingen över sig själv eller över andra eller båda delarna. Hon kommer att bli hårdare och kärlekslösare. Och hon kommer dessutom att finna ett speciellt välbehag i att hoppa över skaklarna. När lagen kom fick synden dit. Och lagen var inte given som en bruksanvisning för tillvaron, utan lagen var given för att uppväcka synden så till den grad och visa människan hennes bundenhet i synden och hennes oförmåga att göra det goda, att hon kunde söka nåd. Där synden överflödade, där flödade nåden över desto mer, säger Paulus i slutet på Romarbrevet 5. Det är Guds metod. Synden finns där redan. Och Gud vill inte ha synd på halvfart när vi vill ha synd på halvfart. Utan vill vi ha halvfart eller halvljus, ja då knäpper Gud på helfart eller helljus. Allt detta därför att utmana oss till omvändelse. Jag skulle önska att du var kall eller varm, men nu är du ljum. Därför ska jag utspy dig i min mun, säger Gud. Varför det då? Jo, för då blir du kall. Och när du blir kall så fryser du och då vill du sen bli varm. Hela tiden denna princip. Och därför kommer syndens makt av lag. Syndens lön är död. Men det som hindrar människan från att bara slinka ut ur både synden och döden, det är lagen. Guds egen lag. Därför att den enda reservutgång som finns ur det här dilemmat är nåden. Och Gud har ställt fram Kristus som den enda vägen till Fadern. Paulus snuddar vid det här lite grann också i Romarbrevet 11. Den 32 versen. Vi får bryta ut den versen lite ur sitt sammanhang, därför att här talar han om hela Guds frälsningsplan genom världshistorien, judafolket och allt det här. Men det som gäller i stort gäller också i smått. Och det står så här. Ty Gud har givit dem alla till pris åt ohörsamhet för att sedan förbarma sig över dem alla. I nya översättningen står det någonting om att Gud har gjort dem till fångar under olydnaden. Och i den grekiska texten användes här ett ord som bokstavligen betyder att låsa in i fängelse. Spärra in. Låsa dörrar. Och inte ge någon utgångsmöjlighet annat än denna enda förbarmande nåd. Och det är ju inte på något vis något konstigt eller märkvärdigt det här. Jag menar, tänk dig att du var kar och din hustru stack iväg med en älskare. Ja, inte tar man tillbaka henne hur som helst, utan det får ju vara någon ordning på torpet, eller hur? Visst vill man gärna ha tillbaka gumman, va? Men hon får ju ångra sig först. Hon får ju på något sätt fatta en ståndpunkt. Hon kan ju inte både bo kvar hemma och ha älskaren kvar och kila in och ut ungefär hur det passar. Utan man får ju säga att nu får du välja. Hur ska du ha det? Alltså, du vill ha den här karen kvar? Jaha, okej. Men då stänger jag dörren här hemma så länge tills du är trött på honom. Vill du bo heltid hemma hos mig så är du välkommen. Men vill du ha honom så får du ha honom på heltid. Någon ordning får det vara. Det är bara det handlar om. Det här är inga konstigheter på något vis. Och därför är det så här att när vi ska börja att frigöra människor ifrån andliga tvång, så är det så viktigt att veta. Är det här en person som ändå vill ha det här tvånget kvar på något sätt? Är det någon människa som vill bli av med syndens förbannelse utan att också förlora syndens njutning? För varje synd innebär en vinst. Och det är naturligtvis kötsliga vinster. Det är vinster under tomhetens välde och allt det här. Men personen i fråga kanske tycker att det är en vinst. Jag menar, vi tar ett exempel. Vi träffar en människa som lider av svår ångest. Och den ångesten visar sig bero på att personen i fråga är snål, för att uttrycka det rätt upp och ner. Det är en person som samlar på sig pengar och juveler och värdesaker och sitter hela dagen och tittar i aktietabeller och så här för att se, liksom, sjunker aktierna, stiger aktierna, ska sälja här, ska sälja där och så vidare. Man hela tiden sitter där och bevakar sin guldhög. Jag undrar på att en sån människa har ångest. Inte lägger vi händerna på honom och ska driva ut ångesten i Jesu namn utan att först ta reda på varför fanns det en ångest i hans liv. Och när man ser den så kanske man får se orsaken, så får man kanske förelägga personen att hör du, här kanske finns bitar av ditt liv som Gud inte har insyn i. Inte har något förfogande över. Tänk om du skulle ställa din ekonomi till Guds förfogande. Och så får man leda personen fram till en överlåtelse. Och när man känner den överlåtelsen är allvarligt menad, så kan man också säga till de andemakter av ångest eller bekymmer eller vad det är som kan finnas i sammanhanget att nu ger ni er av i Jesu namn, och det gör de. Alltså att man inför den enskilda människan frågar sig många gånger, varför finns det tvång? Hur kom det dit? Finns det någonting som måste överlämnas åt Herren innan man sätter igång och försöker förjaga det här tvånget? Finns det någon älskare som måste uppges så att säga. Älska icke världen, ej heller det som är i världen, ty då förblir icke fadern kärlek i er, som det står i 1 Johannes 2:15. Lite fritt citerat. Låt oss lyssna igen till hur kung David säger i sin 32 psalm. Hur han hade det innan Natan kom och fick honom att göra upp med Gud. 3 och 4 verserna. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkades såsom av sommarhetta. Underbart. Kom hit käre David så ska vi driva ut en depressionsande. Nej, dag och natt var din hand tung över mig. Så det var inte bara till att flyga på och driva ut. Det var Guds hand. Guds hand utlämnade honom till andemakter som han hade sökt. Det här var inte bara till att ta auktoritet och kasta ut och driva bort och stå emot och så vidare. Utan man får lite grann se efter varför fanns de i hans liv. Och när Natan kom så leder han David till att göra upp med Herren och det räcker. Din hand var tung över. Låt oss konstatera och låt oss ha det som en utgångspunkt i vårt själavårdsarbete. Gud vill alltid människors frihet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Du vill aldrig sitta inför en bunden människa och tänka att jag undrar om Gud vill. Jag har den förtröstan till Gud att han vill alltid. Det betyder inte att jag alltid kan hjälpa. Därför att det faktum att Gud vill är ju inte liktydigt med att jag vet hur den enskilda människan ska föras ut i frihet. Ibland får jag av Gud nåden att hjälpa en människa, att finna den vägen. Ibland så är den vägen fördold för mig. Och de besvikelser eller misslyckanden som man kan uppleva när man inte kan hjälpa en människa ut i frihet, det är ju det som driver oss till att söka Herren mer och mer. För större vishet, större kraft, större insikt. Om allt gick på räls så skulle vi bli fasligt fyrkantiga. Vi behöver våra misslyckanden, det är då alldeles säkert. Men de säger ingenting om huruvida Gud vill eller inte, för Gud vill. Vi är kallade till frihet, som Paulus skriver gång på gång i Galaterbrevets 5 kapitel. Och Jesus säger rätt ut till folkskaran att om ni förblir i mitt ord ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fri. Han säger inte att en och annan av er kommer nog att bli lite bättre och lite friare av att förbli i mitt ord. Men det är så, förstår ni, att fadern vill inte riktigt för alla. Nej. Han vill för alla. Men vägen till den frihet som fadern vill för alla, den är individuell. Och här finns inga rutinhandgrepp så att vi ska föreställa oss att vi kan försätta folk in i frihet bara med stereotypa åtgärder, vare sig av andligt eller kötsligt slag. För den frihet som Gud talar om, det är egentligen vandringen i and. Friheten att leva i tro tillsammans med Herren. Det handlar ju då ytterst om att hitta en väg i varje människas liv. Jag stryker under det jag sa sista timmen igår. Att det faktum att vi kanske identifierar en andemakt i en människas liv. Eller tycker oss misstänka det. Det betyder ju inte på något sätt att den andemakten ska drivas ut. Det här är ett problem som jag tycker jag möter hos många som börjar i själavården. Hur ska jag veta om det är köttet som jag ska bekämpa eller andemakterna? Är det här ett köttsligt problem eller finns det möjligen en andemakt? Och jag skulle vilja uttrycka det så här att det spelar inte så hemskt stor roll vilket det är. För att på ett eller annat sätt så bor andemakterna ihop med den köttsliga naturen. De förstärker den köttsliga naturen och de finns där därför att den köttsliga naturen inte är korsfäst. Om du alltså spanar in vad det är som den personen tillåter sig för en vandring i köttet, så kommer du också som regel att finna orsaken till att det finns andemakter i hans liv. Spika fast köttet ska du se att andemakterna försvinner. Lite indirekt ger oss Bibeln några bilder av det här. Vi ska först gå till Matteus 13 kapitel. Där vi läser fjärde versen. Matteus 13:4. Och när han sådde föll somt vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. Och så läser vi bruksanvisningen i 19 versen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en sådan människa kan det sägas att säden såddes vid vägen. Här har du fåglarna. Och här har du utsäd. Ordet skulle bära frukt av sig själv i människans liv, men bär ingen frukt. Det är inte ens gror. Utan fåglarna äter upp det. Fåglarna har sån tillgång till människans inre att de fullständigt kan äta upp allt levande utsäde. Ja, men då schasar vi bort fåglarna, säger vi. Och så ställer vi oss och viftar med ett stort rött skynke och så flaxar fåglarna upp. Ni vet, såna här stora tunga kråkor som tar några tag med vingarna och glider lite lojt runt omkring i luften. Va? Tills vi går in och dricker kaffe, då kommer fåglarna igen. Varför gör de det då? Jo, därför att marken var hård. I den goda jorden är fåglarna inget problem. Inte därför att det inte finns fåglar, utan därför att där myllar man ner utsäde. Där kommer fåglarna inte åt det. De hittar inte säd. Och på längre sikt är det därför oändligt mycket verkningsfullare att ta fram spaden än att ta fram det röda skynket. Luckra upp jorden lite grann med en hacka så att den blir mjuk. Och så myllar man ner utsädet. Sen kan man gå därifrån för gott. Och det här, det tycker jag man ser så mycket när man jobbar i själavård och befrielsetjänst. Det kommer människor och jag har det, jag har detta. Och man tar auktoritet i Jesu namn och personen upplever en väldig lättnad och går hem och kommer tillbaka en vecka senare och säger att ja, det varade i 4 dagar och sen så var det precis som förut. Ja visst. Fåglarna kommer tillbaka. Jorden är hård. Det är mycket bättre att inte ägna för mycket tid åt fåglarna utan åt jorden. För fåglarna sköter sig själva om bara jorden är mjuk. Det är väldigt lätt gjort när man går in i ett befrielsearbete att man blir fågelskrämma om man inte aktar sig. Och det leder en till en hel del osäkerhet och frustration och besvikelse till sist. Man tycker att ja, men varför kan inte vederbörande behålla sitt helande och varför ska det bli på det här viset gång på gång? Och så sitter man där och undrar, är det fel på mig eller är det fel på den sjuke här, eller var sitter felet någonstans? Sist beslutar man sig väl som regel för att det är fel på den andra. Men istället så hade man alltså mer vishet att hämta ur ordet om hur man ska gå fram för för att ge en befrielse som varar. Och den måste ta sikte på en grundligare köttets korsfästelse i den lidande människans liv. Alltså ett större mått av överlåtelse. Att man får se på vad sätt vederbörande har släppt in tvånget i sitt liv. Tittar vi tillbaka i 12:e kapitlet i Matteus så finner vi lite provisoriskt en annan bild för samma förhållande. Verserna 43-45. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag gick ut ifrån. Och när han kommer dit och finner det stå ledigt och vara fejat och prytt, då går han åt stad och tar med sig 7 andra andar som är värre än han själv, och det går dit in och bor där, och så blir för den människan det sista värre än det först. Så ska det också gå med detta onda släkt. Anden säger, jag vill vända tillbaka till mitt hus. Och nu kan vi tolka den texten på många sätt. Huset, det kan ju vara hela individen och inget märkvärdigt med det. Men kanske att det istället förhåller sig så här, att det hus anden talar om, det är den, vad ska vi säga, kötsliga privattillvaro som jag vill unna mig vid sidan av Guds riket i mitt liv. Och det behöver inte innefatta hela mitt liv. Utan jag kan vara en varm och hängiven kristen i många sammanhang, men unna mig någonting vid sidan av trohetslivet i Gud. Om jag alltså unnar mig lyxen att få syssla med lite ekonomiska fifflerier till exempel. Om det är min svaghet. Vid sidan av ett i övrigt mycket trofast liv mot Herren. Då kommer inte in en ande i det ekonomiska fiffleriet som heter hasch. Det kommer inte in någon som heter otukt. Utan det kommer naturligtvis in en som heter girighet. Gud utlämnar oss. Inte åt andemakter lite på måfå, utan till andemakter som har att göra med det vi tillåter i våra liv. Och det vi söker i våra liv. Och detta att vi i köttet unnar oss en privat tillvaro inom något område vid sidan av Guds rike. Det uppfattar jag som det hus som anden söker. Jag är fullständigt öppen för att man kan tolka den här texten på många andra vis. Men det förefaller mig så. Många gånger är det så att om man får sätta grävskopan i det huset. Så är andemakten aldrig något problem. De har inget att komma tillbaka till. De blir hemlösa. Därför att deras inflytande i människans liv beror ändå på att människan själv väljer någonting som har med köttet att göra. Vilket ger en plattform, en utgångspunkt, en landningsbana, vad du vill, för ondskans andemakter att landstiga på och operera ifrån. Ta bort huset, mylla upp jorden, se till att få ner utsädet. Och därför kan man vara väldigt verksam inom själavård utan att någonsin snudda ens i sin egen tanke vid begreppet andemakt. Man kan ha befriat folk ifrån tiotusentals andemakter som väckelsepredikant utan en aning om att det finns något som heter andlig befrielse. Därför att man kanske har fått en gåva av Herren att på ett eller annat sätt leda människor till omvändelse. När man då kommer in i det här, ska vi säga, dubbla perspektivet. Att det vi sysslar med är på en gång människans kötsliga vägar och ondskans andemakt. Att där finns ett samarbete som vi på något sätt måste bryta upp genom att människan får lämna ifrån sig, överge, ångra sina kötsliga vägar inför Gud. Då kommer vi att stöta på en rad olika fenomen som så att säga har med det här, den här dubbelheten att göra. För det första är det så här att det finns många former av träldom och tvång i en människas liv som är enkla att jaga ut. Och det finns sådana som är väldigt svåra att få utrotade ur människans liv. Och det hänger i stor utsträckning ihop med den belöningskapacitet som de enskilda demonerna kan ha. Det är inte så att vissa andar är starkare än andra. Utan det är bara så att vissa andemakter belönar människan på ett finurligare sätt än andra. Låt oss göra en jämförelse. En människa som tillåter sig att leva i oförsonlighet kommer förr eller senare att drabbas av en bitterhetens ande. Den dag han vill göra upp inför Gud och förlåta, så kommer också denna bitterhetens ande att lämna honom. Och det här med att vara bitter, ja, det kan ju kännas lite skönt ibland, lite självtröst och lite självömkan som det ofta är inmalt i det hela, va? Men så det vansinnigt belönande är det ju ändå inte, utan som regel när man får komma till skott om själva grundsituationen och förklara att det är ju inte konstigt att du har ångest när du är bitter och om du bara förlåter det här så kommer du bli fri från allt sammans. Så är ju ofta personen med på noterna. Det är ofta lätt att förjaga dessa andemakter och sätta människan i en bestående frihet. Men det kan du kanske jämföra med andra andemakter med en betydligt större belöningskapacitet. Och det handlar om andemakter med missbrukskaraktär. Vare sig det gäller droger eller det gäller det jag vill kalla sexualmissbruk. Så alla former av otukt och orenhet och så vidare. De har en helt annan belönande kapacitet. Och därför är det svårare att helhjärtat överlåta, ska vi säga, den biten av ens kötsliga liv till Herren som det handlar om här. Och därför kan det vara mycket svårare att förjaga dessa andemakter. Inte därför att vi inte har auktoritet, utan därför att personen i fråga är mycket mer kluven i sin önskan att bli fri. Och det kan också finnas svagheter i en människas liv som gör honom eller henne, vad ska jag säga, mer beroende av den här belöningskapaciteten än vad folk behöver i allmänhet. Jag tänker nu till exempel på människor med mycket kontaktstörningar. Vi snuddade lite grann vid det här i går eftermiddag när vi pratade om äktenskap och sexualliv. Att det finns något som jag gärna vill kalla för vikarierande sexualliv. Människa med relationsstörningar, med känslomässiga störningar, med svårigheter att uppleva ett normalt fungerande känsloliv. Griper ofta efter den relativt lättköpta möjligheten att få uppleva positiva känslor. Genom att gå in i ett missbruk eller genom att gå in i ett sexualliv som inte fungerar som det ska. Antingen överdrivet eller inriktat på andra tillfredsställelsevägar än de normala och sunda och så vidare. Naturligtvis kommer det in andemakter i det här. Men man ska inte tro att man liksom bara kan kasta ut de andemakterna och så är det bra. Som regel kan man inte det. Utan man måste också arbeta med den personen till ett normalt fungerande känsloliv. Man måste lära sig att ta och ge känslor med sin omgivning på ett sunt och normalt sätt. Så att han inte har det här extraordinära behovet av den här belöningen. Utan att han liksom kan ta sexualiteten för vad den är avsedd att vara och inte mer. Och det här det ser vi ju i praktiken att missbrukare av olika slag är ofta väldigt identitetslösa människor. Jagsvaga eller vad vi vill använda för uttryck för det här. Människor som behöver få lära sig konsten att leva helt enkelt ihop med andra. Och det är det stora arbetet. Att föra en människa fram i ett sunt sätt att relatera sig till sin omgivning. Så att man liksom kan föra honom ut ur behovet av de belöningar som andemakterna ställer i hans väg. Och han måste hela tiden vara inställd på att detta är ett arbete för att han ska kunna bli kvitt de här belöningarna helt och hållet. Jag menar, en alkoholist som inte är inställd på att sluta dricka, den kan inte hjälpa vad du än gör. Det är svårt nog även om man vill sluta. När det gäller sexuallivet råder ju lite andra förhållanden. Vi ska ju inte sikta på celibatet här. Men i alla fall så måste ju på något sätt det här också inlämmas under sundhetens förtecken. Där måste man ju vara väldigt känslig för hur långt personen vill bli hjälpt. Och att man kanske inte ska stånga sig blodig i att hjälpa en person som man innerst inne erfar är väldigt delad i sin håg. Jag vill också nämna för er att man finner rent erfarenhetsmässigt ibland. Jag kan inte peka på något bibelord som underlag för det. Men rent erfarenhetsmässigt finner man ibland att människor kommer under inflytande av andemakter genom väldigt starka chockupplevelser. Det kan vara chocker i samband med olyckshändelser. Det kan vara chockupplevelser i barndomshemmet. Pappa kommer hem full och river ner taket eller någonting sånt här. Det kan också vara de chockupplevelser som idag kan inköpas på videoband eller beskådas genom att man går och ser någon blodiga rysares natt eller någonting sånt här på bio. Den nya vampyrkulturen. En så att säga en överväldigande skräckupplevelse. Men här är vi ute på erfarenheternas område och jag har väldigt lite av bibeltexter att peka på att det ska vara så här. Vi får bara konstatera så här är det ibland. Men när man finner liksom att det finns ofta ett tvång av skräck eller paniknatur. Panikattacker är inte så ovanligt efter den här sortens upplevelse. Oförklarliga sådana eller mardrömmar där man vaknar med jätteångest och kallsvett och så vidare på nätterna. Man kanske kan finna ut att det här har funnits kvar sedan den och den händelsen. Då får man liksom säga att nu fördriver vi det här i Jesu namn. Då finns här inte detta moment av överlåtelse och allt detta som jag har talat om nu. Utan det här är någonting som vinner insteg i en människa när man utsätts för en överväldigande impuls. Jag tror inte att vi ska dra ut den här iakttagelsen till dess yttersta konsekvens som somliga ibland gör. Och säger att all fruktan öppnar oss för djävulen. Därför att då säger vi det så blir människor så rädda för att bli rädda. Så de går ständigt omkring och är rädda för att bli rädda så att djävulen ska komma in i dem. Och då har vi definitivt gått för långt. Jesus säger dock, ingen ska rycka dem ut ur min hand. Och vi ska inte tro att vi med vårt känsloliv ska försvara oss emot djävulen. Utan i samma ögonblick som vi gör den här iakttagelsen att chockupplevelser ibland tycks kunna öppna för andemakter, inte minst av skräck, ångest och panik, så ska vi inte göra en heltäckande teologi av det här. Utan det får vara en krumelur i marginalen och knappast mycket mer. Låt oss titta på Markus första kapitel. Där börjar vi läsa 21 versen till och med 28. Sedan begav de sig in i Kapernaum och strax på sabbaten gick han in i synagogan och undervisade. Och folket häpnade över hans förkunnelse till han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet och inte så som deras skriftlär. Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var besatt av en oren ande. Den ropade och sa, vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds helig. Men Jesus tilltalade honom strängt och sa, tig och far ut ur honom. Då slet och ryckte den oren anden honom och ropade med hög röst och far ut ur honom. Och alla häpnade så att de begynte fråga varandra och säga, vad är detta? Det är ju en ny lära med makt och myndighet, till och med de orena andarna befaller han, och det lyder honom. Och ryktet om honom gick strax ut överallt i hela den kringliggande trakten av Galileen. Det här är en situation man ibland hamnar i. Att utan föregående varning manifesterar sig ondskans andemakter genom en person. Jag kommer ihåg första gången det här hände mig. Vi hade törnat in från olika håll i en bönegrupp i en sovstad utanför Göteborg. Ett stort skivhus var det. Vi satt längst ner i ena hörnet av det här huset. Men jag är övertygad om att det som tilldrog sig hördes i hela kåken. Och jag förstår än idag inte varför polisen inte kom. Och de flesta av oss som satt i den här gruppen kände inte varandra. Det var en liten kärntrupp så att säga som utgjorde själva gruppen, men vi andra var tillfälliga besökare som av olika skäl hade kommit från olika håll. Och det var en man som ledde den här gruppen och vi kom de flesta av oss inte förrän de var färdiga med kvällens både bibelläsande och bedjande. Det var sent en fredagkväll. Och gruppens ledare frågade bara så där i största allmänhet som någon sorts lite avslutningsmanöver om det var någon som behövde förbön för något. Jag säger då en av de nykomna. Jag har så svårt att gå ut ibland på gatorna. Det är lite grann sån här torgskräck. Ofta går det bra men ibland så kniper det till och jag har svårt att lämna lägenheten. Ja, vi andra vi hukade oss runt och började bedja då. Och ledaren för den här gruppen han fiskade fram en liten oljedosa och gick fram och smorde den här mannen på pannan med ett kors. Och det var precis som att öppna en lucka till avgrunden. För det var en stor kraftig karl här. Han flög upp ur fåtöljen. Alltså. Blåröd i ansiktet och vrålade så jag har aldrig hört dess like varken förr eller senare. Och gick omedelbart igång med att kasta möbler. Och det var ju en väldig sjögång där. Vi fick ju fösa ut kvinnor och barn genom alla dörrar och stänga till. Och så fick vi kasta oss över den här mannen. Och vi fick till sist ner honom på golvet. Och vi var fem stycken person satt på honom. Den enda som hade fattningen kvar var faktiskt ledaren för den här gruppen som hade varit med om detta förut, tack och lov. För han var amerikan, han satt bara bredvid den här mannen och sa mycket, mycket lugnt, mycket, mycket tyst. In Jesus name come out of him. Och varje gång han sa det här så reste sig mannen, han låg på ryggen, sprättbåg så här. Och utstötte samma vrål igen. Och vi åkte ju som ärtor på en potatis fram och tillbaka där va. Och detta höll på i tre kvarts timmes tid. Och den här mannen bara upprepade mycket lugnt. Men med stor bestämdhet. Mycket lågmält sin tillsättning. Jesus name come out of him. Och rätt vad det är så vänder sig mannen på sidan. Och vi halkar ju av allihopa. Och han hostar till. Och sen blir han alldeles mjuk. Och så tittar han upp helt normalt på oss igen. Och säger nu kan ni släppa mig. Nu blir jag fri. Under den här sessionen så att säga så frågade också den här gruppledaren direkt till anden som hela tiden var den som talade genom personen. Att hur kom du in i honom? Genom transcendental meditation säger anden. Och frågan, vad är ditt namn? I am biggest in the world. Det var alltså en maktande, en okult maktande som hade kommit in hos en person som alltså sökte sig till en okult rörelse för att bli någonting extra. Undra på att han som tyckte att han var biggest in the world inte kunde gå ut på gatorna hur som helst. Och poängen i det här är nu detta alltså att det här kan hända lite när som helst. Inte minst i dessa tider när okkultismen breder ut sig. Det här hände alltså Jesus i synagogan. Det kan hända oss också. Och det måste vi alltså vara inställda på och förberedda på. Och det är inte alltid man i befrielsetjänst kan gå snällt och vackert och varligt fram. Och liksom pilla med överlåtelsen först och jaga bort andemakterna sen. Utan ibland hamnar man i den här situationen. Jag har varit i den åtskilliga gånger sedan dess. Och det händer alltså ibland. När folk plötsligt ringer alltså klockan ett på natten och vi har en människa här som går bärsärkagång. Och man kommer dit och finner en person som inte är kontaktbar och som har en massa konstigheter för sig. Och så får man fråga de andra, vad ligger bakom det här? Ja, vi har ju sysslat väldigt länge med vandrande glas. Och rätt vad det var så tänder det snett här. Eller vad. Man kan få alltså liksom den sortens bakgrundsdata. För det förefaller mig oftare som folk spårar ur på det här sättet om det finns okulta inflytanden med i bild. Jag har inget bibelord för det, jag har bara erfarenhet. Och då kan man ju inte sätta sig ner och försöka lugna ner den här personen till att överlåta sin okultism alla gånger. Utan man får gå till attack så gott det går. Det gör Jesus här. Och det slutar ju också bra. I sammanhanget måste vi lära oss emellertid att lite grann urskilja akuta psykoser. Jag vill varna dig lite grann, eller åtminstone vädja till att vara återhållsam. Om du får veta att det här är en person som har varit på mentalsjukhus många gånger och som har en kronisk schizofreni och står på sprutor och tabletter och lite av varje sånt här. Och som har haft många uppblossande skov av sin sjukdom förut. Där har jag den erfarenheten att de personerna ska man inte ge sig på i ett sånt här akut skov. Det är många gånger så frestande. De har sina akuta hallucinationer. De både hör grejer och ser syner och är kanske väldigt upprörda och oroliga och allt det här. Och man tycker att jag är något andemakter så är det ju detta. Och det är mycket möjligt att det är andemakter. Men problemet med de här människorna är att de i sin grundpersonlighet är så splittrade att det är ofta väldigt svårt att komma till skott med andemakter i deras liv. Det är nog alla överens om som har varit inne i de här regionerna och försökt. Utan får du veta liksom att ja, men det här är en gammal psykos som har blommat upp, då ringer du efter ambulansen. Och sen när personen befinner sig i ett lugnt skede så får du liksom sätta dig och långsamt med honom försöka att föra honom ihop med Kristus på ett sådant sätt att han kan uppleva rättfärdighet och alltihopa detta. Alltså jobba från grunden. Det är mycket, mycket bättre. Det tar mycket längre tid. Det är mycket jobbigare. Men det är mycket bättre. Därför att de säkerhetsmarginaler som vi har när det gäller de akuta psykoserna, när det gäller de kroniska psykoserna med, är väldigt smala. Och som du tar en psykotisk person i lugnt sked och säger nu ska vi driva ut djävulen här, så kan din kanske mycket välmenta hjälp resultera i att vederbörande hamnar ett halvår på mentalsjukhus. Det har jag sett exempel. Och därför så ska du vara lite övertygad när du kommer klockan två på natten till en främmande miljö där en person går bärsärkagång. Att det är andemakter som är på gång här och som ska drivas ut. Och det kan du lite försiktigt testa genom att nämna Jesu namn. Det brukar vara ett väldigt bra test. Man släpper upp en liten försöksballong och så säger man Jesus, säger man. Och om det då så att säga är andemakter som verkligen har tagit över kontrollen i människans liv och nu gör allt det här som personen gör, så reagerar de omedelbart på namnet Jesus. Vi kan bara tala om Jesu blod, om frälsningens väg och annat sånt här. Och det blir så här direkt. Det ger dig då en större styrka i att våga gå vidare. Och då, som regel inte nämnvärt. Utan sen går du vidare. Men då ska du inte låta dig luras in i någon sorts våldsamhetskampanj. För andemakten skriker och bråkar och rycker i gardiner och välter möbler. Och du ska inte skrika och bråka. Utan du ska vara lågmäld. Du ska binda anden i Jesu namn. Du ska befalla anden och vara tyst. Alltså du måste tala befallande till anden för att lugna ner personen. Och sen talar du lugnt och stilla till andemakten i avsikt att få ut dem. Det ska inte behöva vara så att du är hes en vecka efteråt. Din auktoritet sitter inte i röststyrkan, kom ihåg det, utan i Jesu frälsning. Ofta är det så att personen kommer till sig ibland, alltså man når plötsligt kontakt med personen emellanåt. Och då kan det vara väldigt bra att be honom åkalla Jesu namn. Ropa till Jesus om hjälp. Jesus hjälp mig. Jesus hjälp mig. Då har du personen på din sida. Du kommer att nå betydligt längre in i honom så att säga. När du befaller anden att komma ut. Var och en som åkallar Jesu namn ska bli frälst.